In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Och välkomna till Författarpodden. Jag heter Frida Skybäck.
Och jag heter Agnes Hellström. Och ni lyssnar på avsnitt 11 som är så mycket som jul- och frågespecial. För när ni hör det här allihop så är det ju dan för doppare dan. Helt otroligt. Vad året har gått fort, Frida.
Ja, verkligen. Och vad kul vi har haft med podden. Och idag är det lite speciellt för idag sitter vi faktiskt bredvid varann och spelar in... In real life.
Det är helt otroligt. Frida glänser av glädje att se mig.
Självklart. Och jag är på Agnes stora kontor här i centrala Stockholm.
Jajamän, det kanske ni får höra mer om någon gång. Men idag ska vi försöka besvara de frågor som ni redan har skickat in. Och vi har fått jättemycket roliga och spännande frågor. Och vi hinner inte beta av alla idag. Utan tänkte välja ut ett litet gäng som vi går in djupare på. Och fortsätta i ett senare avsnitt med återstående. Men fortsätt gärna skicka in frågor till oss framöver också.
Jag gör det. Och en av de frågor som vi har fått, det handlar just om det här med att... hur man ska göra när man har skickat in ett manus till ett förlag. Hur länge man ska vänta på svar. Och om man inte får något svar, ska man höra av sig då? Eller kan det vara kontraproduktivt på något sätt? Och jag tänkte faktiskt höra med dig, Agnes. Du har ju nyligen skickat in... ett manus till din förläggare. Hur länge kommer du klara av att vänta innan du får svar?
Alltså jag får ju hjärtklappning bara av att du säger de där orden nu. Om jag ska vara ärlig. Men jag skickade in för en vecka sedan. Och det, jag kan tänka, det är ju lite olika. Om du skickar in ett manus allra första gången, då är det ju en annan process som vi kommer in på alldeles strax. Men jag har ju en etablerad kontakt med en förläggare och mejlade det direkt till honom och han svarade på eftermiddagen, tjoho, nu läser jag. Och sen har det varit tyst i en vecka. Och jag kommer nog inte höra om mig alls förrän han gör det. Nej. Men jag är inte en sån som ringer förlag och skyndar på. Men när jag skickade in mitt första manus hade jag nog aldrig vågat höra om mig och pusha. Mm. Hur känner du, Frida?
Jo, jag försöker tänka om jag har gjort det någon gång. Jag vet att jag har ringt något förlag och liksom frågat så här, hur liksom har ni fått mitt manus? För det finns ju, det är ett par förlag, stora förlag som är sjukt dåliga på att svara. Som jag fortfarande inte har fått svar för manus jag skickade in 2007 och 2008. Och det kan jag tycka är lite taskigt. Man kan väl åtminstone säga nej tack liksom. Men så vet jag inte. Alltså jag vet ju att jag har sett på en hemsida på något förlag att de skriver att vi får in så otroligt många manus, snälla ring inte och fråga utan vi hör av oss, och ringer du och frågar då kan det faktiskt vara så att vi blir typ sura. Och det kan ligga dig i fatet i så fall om du ringer oss typ.
Wow. För jag tänker lite som med en jobbintervju att du ringer och kollar läget lite för att lyfta fram dig själv. Och jag har svårt att tro att någon skulle bli sur. Det är väl snarare att de inte har en aning om vad jag pratar om när jag ringer. Att de inte har sett mitt manus än. Eller att de inte kommer ihåg det. För att det kanske har kasserats. Och då kanske du kan få det svaret i alla fall. Men jag själv skulle ju inte göra det. Men jag ser ingen skada i att höra av sig. Men jag vet att nu har ju... Jag är en bekant som lämnade in ett manus nu i dagarna. Och då fick hon svaret att hon fick vänta upp till 4 månader för att få svar. För att det var julledighet. Och då tänkte jag, hur lång julledighet har förlagen? Är det 4 månader? Otroligt. Där vill jag jobba.
Ja, men jag tror det, va? Och sen så är det, jobbar de 1 månad och sen så är det sommar.
Just det, och sen laddar de inför bokmässan. Ja.
Nej, men alltså jag förstår ju att de har liksom otroligt mycket att göra på förlagen. Och har det stressigt. Och att de prioriterar sina författare. Alltså de som redan jobbar på förlagen med att skriva böcker. Så att när man skickar in ett nytt manus får man nog tyvärr räkna med att vänta väldigt länge. Alltså jag har ju väntat fått positivt svar liksom upp till 6 månader har jag fått vänta. Så att det behöver inte betyda att man får vänta, behöver inte betyda att det är nej. Det är inte så här att alla som får ett ja får det inom typ 2 veckor. Att de bara, åh gud, det har kommit ett fantastiskt manus, det här ska vi ge ut. Det funkar inte så, utan det är så, de får så många manus, det är så långa köer liksom. Förläggarna har så mycket att göra så att, och redaktörerna eller de som sitter i manusgruppen. Så att de hinner inte med allting. Så det behöver inte betyda att det är kört bara för att det tar lite tid. Men just det där med, ja, vad de tycker om att man ringer och frågar, jag vet inte. Jag har ändå en känsla av att de kan bli lite irriterade faktiskt.
Ja, frågan är vem man ska ringa också. För det är ju ingen specifik person som står som ansvarig för dit och skickat ditt manus. Mm. Men, ja.
Men jag vet ju också andra författare som har skickat in manus, inte fått något svar, det har dratt ut på tiden. Och så har de fått ett positivt svar från något annat förlag. Och då ringde det här större förlaget och sagt att ja, nu håller jag snart på att skriva kontrakt med någon annan, så nu får ni fan skynda på. Ursäkta att jag
pratar om det själv nu?
Ja, nej. Ja, jo, men i och för sig, jag har nog aldrig sagt så att ni får skynda på. Men, jo, men jag har också gjort så här. Absolut har jag gjort det. Det tycker jag man ska göra. Alltså man får vara smart och liksom förhandla och bevaka sina egna rättigheter, för det är ingen annan, eller rättigheten att ge ut en bok.
Den har vi alla.
Ja,
men
precis.
Det tänker jag, det hänger ihop lite att när du går och väntar, du kan ju skicka manuset till hur många förlag du vill. Uh-huh. Det finns ju ingen så här etik som säger att du måste hålla dig till ett förlag i taget, utan om du känner dig trött på att vänta, så skicka till några nya förlag, hitta några fler.
Ja, men jag blir galen på när författare ger som tips att ja, skicka inte till för många förlag i taget, det är oproffsigt. Välj ut 3 och skicka till dem. Alltså det är ju skitsnack. Du ska skicka till så många förlag du bara kan. Alla förlag som du skulle kunna tänka dig bli utgiven på. Även andra förlag kanske, för att använda det i förhandlingar med det förlaget du helst vill vara på. Men i alla fall, det jag pratade om innan, att jag känner till andra författare som har då ringt till förlag och sagt att har ni inte hunnit läsa mitt än, för nu håller jag på att skriva kontrakt med ett annat förlag. Och då har det ju, gått fort. Då har de ju fått svar inom liksom ett par dagar. Mm. Så man måste ju också vara medveten om att även om förläggarna har en enorm arbetsbörda, så vill ju inte de missa den stora chansen att få ge ut en fantastisk bok.
Nej.
Men ja, så att jag vet inte om jag skulle rekommendera att man hör av sig. Jag försöker låta bli att göra det. Om det inte är så då, som jag sa, att du kanske har fått kontraktsförslag från ett annat förlag som du inte är så intresserad av, då kanske man kan göra det. Men annars så ska man nog vara lite försiktig med det. Vad tror du?
Jo, jag håller nog med. Jag själv har aldrig ens brottats med den viljan att göra så. Så att avvakta. Är det ett bra manus, så kommer det förhoppningsvis inte sippra mellan några stolar. Utan förr eller senare får du det där samtalet som du har gått och drömt om halva livet. Nästa fråga kommer från Petra. Och hon undrar, hur är ett bra förlag? Hur är ett dåligt förlag? Vilket förlag ska man välja om man har möjlighet att välja? Och hur är det på ett stort respektive litet förlag? Frida, vad säger du?
Ja, jag har ju varit på både ett stort och ett litet förlag. Och generellt så brukar man väl säga att de flesta författare brukar föredra stora förlag. Och jag tror ju att det beror på, bland annat brukar man säga att stora förlag har större marknadsföringsmuskler. Alltså de har större möjlighet att lyfta fram dig som författare, att sälja dig i många kanaler och så vidare. Och de brukar ha, ja men de är ofta mer etablerade. Samtidigt så tror jag att många små förlag kanske är mer aktiva och har, alltså, testar nya saker och kanske jobbar lite hårdare. Fast jag vet inte, det är svårt att säga. Men många stora författare börjar ju på små förlag. Alltså väldigt många debuterar ju på små förlag och sen byter de upp sig till ett större förlag. Och det är i sig en intressant fråga och kanske lite av ett problem, kan jag tänka mig, för de små förlagen som då får satsa jättemycket pengar på debutanter och sen när de börjar sälja bra så drar de till ett större förlag. Det är ju lite taskigt. Det är kanske därför de stora förlagen är stora. Eller vad tror du? Hur tänker du?
Nej, fördelen jag ser med ett mindre förlag är att du inte blir den där lilla fisken i det stora havet. Att det kanske... automatiskt blir att det är färre författare som hör dit, och då kan du få en närmare relation i hela ledet från förläggare till redaktör till marknad till omslag, och det kan nog kännas skönt, och på det sättet så kan det ju säkert vara soft att börja så som författare också. Jag har ju bara varit på Forum, men Forum satt ju faktiskt, de slogs ju ihop, alla flyttade till Bonnierhuset ganska strax efter att jag blev antagen. Och då var jag på deras tidigare ställe och det var ju väldigt, det kändes mindre och väldigt mysigt. Och nu är det ju att när hela marknadsavdelningen ska synkas med tre förlag så blir det ju, du kanske knuffas på eller du kanske drunknar i något annat släpp och sådär. Så att det blir ju mer pusslande och du blir en mindre personlighet tills du då börjar sälja så bra som vi gör.
Ja.
När vi toppar, vi får vara på omslaget och katalogen.
Alltså vi är ju storstjärnor på Forum och det innebär ju att vi får ta väldigt mycket plats. Nej, men skämt åsido, självklart är vi storstjärnor. Men problemet är ju någonstans att när du är på ett stort förlag, då måste du ju dela på kakan med massor av andra författare. Och det där kan ju vara lite krångligt för... nu blir jag lite osäker, men Leif GV, är han på Bonniers? Det är han, va? Eller?
Jag vet faktiskt inte.
Ja, men skitsamma. En författare som Leif GV Persson, till exempel. Om jag står emot honom så kan ni ju tänka er vem som får liksom marknadsföringsbudgeten.
Frida!
Ja, precis. Nej, men alltså det är lite som är problemet, att de stora författarna tar ju självklart mer plats och kan kräva mer. Ju mindre du är, ju nyare du är, desto svårare är det att kräva det här... budget och tid och människor och liksom arbetstimmar för att liksom utveckla din produkt och marknadsföra din produkt eller din bok. Så att det är ju det är det där som är det kluriga.
Men jag tänker att det som många mindre förlag som kanske är nystartade, att de har ett så här lite yngre tänk nästan. Att de är lite skarpare i sociala medier och de har tagit för sig på den marknaden snabbare och bättre kanske än de större förlagen som ju kanske sitter lite fast i sin marknadsföringsstrategi. Många sätt att det är så här, vi skickar recensions X och sen har vi inte så många fler idéer. Och det, så är det ju inte längre, men att i den övergången så tror jag att det kan ha varit de mindre förlagen som kanske var mer digitala från början, att de kan ha ett litet försprång i att nå ut så. Så att det kan ju vara också bra, och om du själv har idéer så kanske det är lättare att få igenom på ett mindre förlag, för att det inte finns så mycket resurser, men det finns ändå resurser att göra, särskilt inom liksom, sociala medier. Det är en ganska kostnadseffektiv marknadsföringskanal, tänker jag.
Ja, och jag tänker på en jätterolig grej nu. Vi är ju sponsrade av Readly som det är ju en bokapp eller en läsapp som vi älskar. De är ju underbara. Och de har ju precis nu kört igång ett jättespännande experiment som kommer från ett mindre förlag, nystartat förlag och nytänkande förlag som heter Bokfabriken.
Jaha.
Och de kör med någonting nu som har premiär den 26 december. Och det är en bok som släpps ett par kapitel i taget.
Jaha.
Så att det ska bli så här följetongskänsla och tv-seriekänsla.
Wow.
Och den här boken heter The Underwriting, och det är Michelle Miller. Det är en amerikansk serieföljetong, och de har släppt den på samma sätt i USA, så att de börjar liksom med boken som e-bok och släpper några kapitel i taget så att man då ska läsa det och bli liksom sugen att läsa mer, och sen kommer boken som inbunden först till sommaren.
Så den ligger på Readly då när den släpps?
Ja, den kommer komma, de två första avsnitten eller kapitlen kommer på Readly den 26 december. Och det handlar om Wall Street och Silicon Valley. Jag tror det handlar om sex unga entreprenörer som är så här jätteambitiösa och som då har skapat en dating app som heter Hook, och så ska den börsintroduceras, och så blir det då, ja men de jobbar då med det här, och så blir det massa, är det massa maktspel och intriger och sådär. Ja.
Spännande, bra idé.
Ja, och roligt, för de vill ju på något sätt förnya, alltså e-boken har ju kommit och de vill ju förnya den. Och förnya liksom sättet att använda e-boken på. Så att jag tycker det låter jättekul. Jag tror faktiskt att jag ska läsa den. De två första kapitlen. Och då kan jag tänka mig att man blir sugen på att fortsätta.
Ja, från 26 december alltså på Readly.com.
Ja, och det är just det här jag menar. Att de mindre förlagen kanske är mer kreativa. Och vågar testa saker som de stora förlagen kanske inte vågar. Mm. Och det är ju häftigt, men ja,
samtidigt. Eller tid med, tänker jag. Att de stora förlagen, de är så, de har satt sin rutin och sin struktur så hårt, så att det tar mer tid att förändra ett beteende också. Så det kan ju vara en fördel med ett mindre förlag.
Ja, sen är det ju en skillnad på ett stort förlag, så finns det ju mer, fler människor som är specialiserade på olika områden. Alltså det finns ju någon som är specialiserad på, som är förläggare, en redaktör, eller många redaktörer, många förläggare. Det finns de som är ansvariga för press, det är de som är ansvariga för media, för liksom sociala medier. Ja, men liksom olika områden som de är specialister på. Och det kan ju vara, finns ju jättemånga fördelar med det. På ett mindre förlag så är det ju ofta en eller två personer som då har alla de här olika rollerna. Och det kan ju finnas fördelar med det också. Så att det beror, jag tror det beror väldigt mycket på tycke och smak, vad som passar en bäst.
Men jag har ju en kompis som skrev en bok och hade sprungit på en annan författare på en bar. Och började prata om skrivande. Och då hade den författaren sagt så här: du ska bara skicka, det är Albert Bonniers förlag som gäller. Så den här kompisen till mig då skrev klart sitt manus och skickade bara till Albert Bonniers förlag och blev antagen.
Wow!
Det var en liten solskenshistoria, så kan ni ju göra om ni har ont om kopieringspapper på jobbet. Att välja det förlag som någon tipsar om. Det här är allra bästa.
Ja, för det är ju också en jätteintressant fråga. Vilka förlag är bra och vilka är dåliga? Och det är ju säkert också individuellt. Det gäller ju att hitta, som vi har pratat lite om innan, ja, men en förläggare som man klickar med. Som man känner att vi har lite samma ambition. Alltså kanske, ja, men har samma tankar om hur en bra bok är. Och hitta någon som man passar ihop med lite grann. Och ett förlag som man passar ihop med. Och som har en inriktning som passar ihop med dig. Men om jag ska säga hur dåligt förlag är. Så är ett dåligt förlag någon som inte... Ja, men som inte har tid med dig och din bok.
Som inte betalar dig.
Som inte betalar dig, som bryter kontrakt. Som liksom är opålitliga. Som inte håller vad de lovar. Ja, det finns väl en lång lista tyvärr. Och sådana förlag finns det ju också. Och det måste man vara medveten om. Särskilt när det gäller kontrakt så ska man vara väldigt försiktig med vad man skriver på. Och kanske höra med
Författarförbundet.
Ja, de kan ju titta på ditt kontrakt. Även om du inte är medlem så kan de ge dig feedback på ett kontrakt. Särskilt om du är debutant. Och det tror jag är väldigt viktigt, för att jag har åkt på den smällen att jag har skrivit på dåliga kontrakt. Och det har jag fått betala för. Och det är lite tråkigt. Så att man får passa sig, verkligen. Nästa fråga kommer från Jonas, och han undrar hur lång vår kamp var innan vi blev utgivna och hur våra författardrömmar har passat in i våra vardagsliv, och om det har funnits tillfällen då vi har velat ge upp eller vi har velat sluta skriva för att det känns liksom lönlöst. Vad säger du, Agnes? Har du varit på väg att ge upp någon gång?
Ge upp och ge upp, ja, det har jag nog rent känslomässigt. Jag är ju lite sådär upp och ner människa. Att mitt manus är hybris bra ena dagen och det sämsta som skrivits andra dagen. Och just i de där groparna så har jag väl känt att det känns lite lönlöst. Men min kamp var ju inte så lång innan jag gavs ut. Jag upplevde ju den som lång då, för att det var flera vändor med omredigering. Och jag skrev ju 3 versioner totalt innan jag skrev kontrakt. Och då när jag var på mötet, gravid även då, det känns som jag är gravid på alla möten, alla grejer som händer mig. Och förläggaren säger så här: ja men varför inte skriva den perfekta version 3, säger hon. Och har liksom 2 höga framför sig med första manuset och andra manuset. Och bara, jag tycker inget av dem är så bra, men ihop kanske. Då gick jag därifrån och tänkte, nej, nu skiter jag i det här, nu skriver jag en annan bok. Jag tänkte nog inte att jag ville ge upp helt, men jag kände att Jag är så less på den här högen med tecken som inte betyder någonting längre för mig. Och så bankade jag huvudet i golvet hemma i en halvtimme. Och sen satt jag med och skrev. Och så skrev jag den tredje versionen på 2 veckor, tror jag. Och så att jag tror att jag har många gånger känt att det känns lönlöst och jag vill ge upp. Men det är en för stark drivkraft, tror jag, för mig att sluta och inte skriva mer. Så att jag kommer alltid på att det är klart att jag vill fortsätta skriva. Och det finns ju, ja, det är ju så mycket mer än att bli utgiven som är för alla som skriver. Att det är ju berättelsen som ju drar igen också, tror jag. Så att jag har nog inte känt det totalt ännu. Du då, Frida?
Nej, jag har inte heller känt det. Och det här som du säger, att det finns mycket mer än att bli utgiven. Alltså det kan jag känna är så himla viktigt. Det är lätt att glömma bort det ibland. Att de flesta skriver ju inte för att, just för att bli utgiven eller för att tjäna massor av pengar. Alltså visst vill man dela sin historia med andra. Eller jag tror det är därför jag skriver i alla fall. Att jag gärna vill dela min historia med andra. Men bara den här kreativiteten, att få lov att liksom uttrycka sig och bearbeta saker, och det är nästan det viktigaste. Och det kan jag tycka, ibland hamnar fokus lite fel, att det är så himla viktigt, bara den delen. Men om man då vill bli utgiven så är det klart att det kan kännas lönlöst. Alltså jag tror varje gång jag har fått nej från ett förlag så har jag tänkt att nu räcker det, nu skiter jag i det här, nu får jag hitta något annat att göra.
Sen skriver du en ny bok då istället på 2 veckor.
Ja, men precis. Den där, jag är liksom jätteförbannad i kanske en halv dag eller något. Och sen brukar jag vända det till att bli jättepeppad och det här, nu ska jag visa dem liksom vad jag kan.
Det där känner jag igen. Mm. Det var ju lite så jag kände då, att så här, nu du ska du få se på den perfekta version 3.
Ja, och det är väldigt bra, tror jag, använder den energin.
Men hur passar skrivandet, hur har det passat in i ditt vardagsliv, Pia?
Det har passat bra in. Alltså det är ju alltid svårt, för det är ju alltid ett jobb. Att skriva en bok är ju ett jättejobb som du då ofta inte får betalt för. I alla fall inte till en början. Så det gäller ju att få ihop det där med tid och pengar. Men annars tycker jag att det passar ganska bra in. Jag tycker att det är ju väldigt nyttigt om man är en kreativ person att ta den här tiden och liksom uttrycka sig och få ha lite sin fantasivärld vid sidan av. Jag tror faktiskt det gör att jag blir en bättre familjemedlem för det mesta. Även om jag kan bli lite irriterad just under skrivprocessen. Du då, hur passar det in i ditt liv?
Ja, när jag skrev min första bok då var jag student, så då passade det ju väldigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bra in, dock på bekostnad av hur intensivt jag pluggade, kan man väl säga. Men jag läste ju kreativt skrivande, och det var direkt när jag hade läst den kursen som jag började skriva. Så att då kändes det verkligen jättebra. Och jag tycker att det är ganska svårt att skriva på heltid. Jag blir väldigt ångestfylld av det, för att det blir som att jag har så mycket tid att lägga på att skriva, och då blir det att jag gör ingenting alls. Och det är när jag har tajt om tid som jag får eld i baken ofta och kan vara riktigt produktiv. Så att jag vill ha en bisyssla, jag vill inte bara vara författare någonsin, tror jag.
Ja, det är jättespännande, för jag är precis tvärtom. Min största dröm är att jobba på heltid med att skriva. Även om jag har ett deltidsjobb som jag snart ska gå tillbaka till, som jag också tycker väldigt mycket om. Men jag känner att jag är en mycket bättre författare när jag får ägna mig bara åt att skriva. Och en mycket bättre, mer balanserad, trevlig människa framförallt för dem omkring mig. Jag tycker att det är ganska jobbigt det här pusslet med att både skriva en bok och jag har ett annat jobb samtidigt. Det funkar inte riktigt för mig. Det blir för mycket. Det blir liksom... Ja, men jag kokar över lite i huvudet och tycker att och sätter väldigt mycket press på mig själv då, att jag ska prestera jättebra på båda de här. Ja, det är jättesvårt tycker jag, och jag blir ofta känner jag att boken inte blir så bra som den skulle ha blivit om jag hade fått ägna mig heltid åt den. Så det tycker jag är tufft alltså.
Jag känner att jag tycker det är skönt som nu jobbar jag som redaktör. Och då skriver jag väldigt lite ny text, och det tycker jag är jätteskönt. Det är som två olika delar av min hjärna som jobbar. Så att då när jag skriver så skriver jag och tycker det är grymt härligt. Och när jag gör det andra så är jag den som hackar upp folks texter istället. Vilket också är ganska härligt. Men när jag skulle nog egentligen vilja... Ja, men 50-50 skulle jag åtminstone vilja ha. Men inte på heltid sitta och vara författare. Då skulle jag bli ett litet ångesthål som sjönk ner i underjorden, tror jag.
Alltså, jag hade skrivit 3 böcker om året och varit hur lycklig som helst. Men jag tyckte det var rätt intressant, för Kajsa Grytt sa i Så mycket bättre, som hon var med i, att hon har ett deltidsjobb som... Var det nu? Vad var det? Psykoterapeut? Eller? Ja, någonting. Kanske, ja, samtalsterapeut var det nog. Och hon sa att det var väldigt viktigt för hennes konstnärlighet. För att hon då skulle känna att hon försörjde sig på något annat. Så att hon hade total kreativ frihet. Så att hennes musik aldrig påverkades av att den var tvungen att sälja. Att hon aldrig tänkte sälja eller produkt. Utan det var bara liksom ett uttryck för hennes, ja men precis, kreativitet och konstnärlighet. Och då kände hon att liksom, då skyddade hon sin konst genom att ha ett annat arbete. Och jag kan då känna nästan tvärtom, att min konst, om jag nu kan kalla det för det, fast det kan jag tycker jag.
Helvklart.
Ja, min konst.
Fridas konst.
Den blir mycket bättre när jag får ägna mig åt det på heltid och inte är splittrad. För jag har väldigt svårt annars att liksom samla ihop mina energier. De läcker ut när jag har för mycket att göra.
Ja, det är inte sant. Jag kan nog känna så när jag är i slutskedet. Men där när jag ska försöka bygga upp min historia, som jag ju gör ganska... flummigt. Nu har jag ju en plan att nästa bok jag skriver, då ska jag läsa någon handbok eller prata med dig. Jag kan intervjua dig, Frida. Hur gör jag? Hur ska jag skriva en bok nu på rätt sätt?
Självklart. Det är klart du får intervjua mig.
Och då kommer jag nog vilja skriva på heltid. Och då kommer jag ju, ja, eftersom jag redan säljer så himla mycket så klarar vi oss ju båda redan skitbra på vårt skrivande.
Ja, och men alltså det måste jag säga, det här är ju en allmän myt. Jag vet att vi har pratat om det innan, att så många författare tjänar så mycket pengar och klarar sig så bra på det. Alltså det är en lång väg till att klara sig på sitt författarskap och leva på det. Det är en jättelång väg. Det är lätt att tro att det går fort, men det brukar ta liksom ett par år. Precis som det brukar ta ett par år att bli utgiven överhuvudtaget. Jag gjorde en liten sammanställning, väldigt ovetenskaplig i och för sig, men lite på människor jag känner och sådär som har blivit utgivna. Och då kom jag fram till i runda slängar, det här är väldigt, som sagt, ovetenskapligt, att det kanske tar runt 5 år att bli utgiven. Från att du börjar liksom med den första manusidén. Och sen tar det kanske runt 5 år till innan du kan försörja
det
dig.
Det tror jag på, för att jag gavs ut 2009. Och sen har inte jag haft en regelbunden utgivning sedan dess. Men många av dem som debuterade samtidigt som jag, de märker jag nu att de... Ja, men antingen så har de redan klarat sig ett tag på sitt skrivande, eller så är det nu de börjar slå igenom på riktigt och nå stor säljarpotential. Så att det tycker jag låter som en riktigt trovärdig påhittad teori.
Vad bra. Ja, men så man ska vara medveten om det, att det tar tid. Man får ha ett jäkla tålamod och en jäkla kämpaglöd. Och vill man verkligen bli utgiven så ge inte upp, utan det tar tid för alla. Det är liksom väldigt få som bananskals halkar in. Som Agnes. De flesta får kämpa väldigt hårt. Agnes som bara latar sig. Och bara...
Ja, jag är en riktig slöfock. Men så skriver jag inte så många böcker, eller?
Nej, men precis. Ja, det är det som är skillnaden. Men det, som Jonas, då, jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor, till viss del i alla fall. Och du började med att fråga hur lång kampen var innan vi gavs ut. Och som vi har pratat om innan så höll vi på ganska, eller jag höll på ganska länge, egentligen inte länge då, inte 5 år, lite mindre. Men ändå, det tar ett par år liksom, från att din manusidé till att du får ut din första bok. Särskilt då om du blir refuserad, vilket de flesta blir.
Så vad ni än gör, ge inte upp.
Nej, precis. Fortsätt kämpa.
Nu har vi en fråga från Agnes, och det är alltså inte jag, utan en annan Agnes, som undrar om vi har andra jobb samtidigt, hur vi försörjer oss och hur vi i så fall hinner med skrivandet. Frida, hur ser ditt liv ut?
Ja, alltså jag försörjer mig på deltid på mitt skrivande, och nu har jag försörjt mig under ett halvår på heltid. Men vad som är lite knepigt när man är författare, det är ju att du får betalt väldigt, alltså, långt i framtiden från att du har producerat någonting. Så att i värsta fall, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka månader det är och sådär, men har du riktig otur så kan du ju dröja nästan 1,5 år till att du får betalt för någonting. Och då får du en klumpsumma, och ofta så vet du ju inte riktigt hur mycket det kommer vara. Och det förstår ju de flesta, att det är ju ganska svårt då att leva på det på heltid. Och det är också det tipset man får från många, alltså som jag, i bokbranschen generellt, alltså förläggare och agenter och sådär, att säg inte upp dig så fort du får ett bokkontrakt. Det är ingen bra taktik, utan behåll ditt jobb så länge du kan. Precis som när man startar upp en ny, ett nytt företag, så får man ju räkna med att det tar ett par år innan man kan försörja sig på det. Så att det är nog viktigt, det är nog smart att behålla sitt jobb. Mm. Men samtidigt kan jag känna lite sådär, jag tycker att det är lite svårt. För jag är ju då lärare i språk och historia och har en jättebra tjänst på en skola jag trivs jättebra på. Men vad jag tycker är jobbigt är just det här pusslandet, att gå mellan att skriva och att ha liksom ett jobb som kräver väldigt mycket uppmärksamhet och energi. Jag har lite svårt att få ihop det, och ibland tänker jag att det hade varit bättre om jag skrev på heltid. Men dels så kan det ju vara just det att det är en väldigt osäker inkomst, dels så är det ju, ja, det kanske är farligt också att bara sitta i mjukisbyxor ett år och skriva böcker, eller på heltid. Man kanske blir lite knäpp i huvudet, eller vad tror du, Agnes?
Ja, jo, jag skulle ju garanterat bli det i alla fall. Och jag, som jag sa nyss, så gillar ju jag och jobba parallellt. Och när jag skrev det här manuset som jag nu precis har avslutat, eller kommit en bit med, eller vad man nu ska kalla det, då var jag föräldraledig på halvtid och skrev på halvtid. Och det tyckte jag om jättemycket, för att jag fick hänga med mitt barn, och sen så fick jag gå iväg och känna så här, woho, jag får skriva bok. Och det funkar bra. Sen när jag var student så var det också att det funkade bra så. Och nu jobbar jag som redaktör då på 80%, så att jag har onsdagar som är min skrivardag, när jag inte alltid spelar in podd, men ibland, och försöker skriva ibland. Så att, och sen kvällar och helger, jag gillar ju att skriva så. Men så har jag ju barn och grejer som ibland behöver mat och sånt. Man kan ju inte ge dem Findus fiskgratäng varje dag. Men, nej, men att jag tycker att jag hinner med att skriva. Alltså för mig är inte problemet att ha tillräckligt med tid, utan att ha tillräckligt med inspiration. Att jag så lätt fastnar i att bli apatisk och stirra in i en vägg. Och då kan det ha oceaner av tid, och så lägger jag ingenting på att skriva. Och att tidspress är positivt för mig. Så att jag är ju också, ja, men som du också, har föreläst en del och liksom åkt runt på biblioteksföreläsningar och sånt. Och det är ju också ett sätt att försörja sig på, om du vill satsa på författandet, författarskapet. Att du försöker, ja, men få tillgång till så många offentliga platser som möjligt, och skolor och så, och prata skrivande och litteratur där. Men då krävs det ju att du ska tycka att det är roligt, och att du inte är känslig inför att stå framför folk. För att det blir ju en naturlig del av det. Så nej, men jag trivs bra med mitt upplägg just nu.
Ja.
Men jag kommer ju säkert ångra mig. Jag brukar vara en sån här tomteblås. Nu har jag ganska nyss börjat på det här jobbet. Så att jag brinner väl ut där lagom till sommaren.
Ja, men jag hade nog inte fixat att göra som du, att jag har liksom så begränsat skrivtid. Då hade jag tror inte det hade blivit något då alls för mig. Och jag tycker inte det, jag tycker det är väldigt svårt det där med att skriva efter jobbet. För då är mina batterier så slut. Mm. Så jag har väldigt svårt. Alltså min första deckare skrev jag så på kvällar och helger.
Och hur lång tid tog det då?
Det tog väl ett par månader. Men då hade inte jag några barn. Det måste man komma ihåg.
Och så
då
var tre bara, timmar per natt?
Eller? Ja, nej men gud, då satt jag varenda helg. Satt jag liksom typ 8-8. Lördag, söndag och skrev. Alltså det var liksom min enda prioritering. Så att då, det var det, så jag fick ihop det. Men nu hade ju det aldrig gått. Och därför tycker jag för mig personligen när det gäller jobb så är det väldigt viktigt att det är begränsat då till ett antal dagar. Att jag jobbar de dagarna och sen så skriver jag de här dagarna. Jag har svårt för att få ihop det med så här halvdagar. Särskilt som lärare är det jättesvårt att begränsa tiden. Det rinner ju in i varann. Men jag vet en annan rolig, eller lite rolig historia, om det nu är sant, men det tror jag. Det är att Håkan Nesser är ju lärare också. Och jag vet att han väntade ganska många år innan han gav upp sin tjänst. Han var tjänstledig ganska många år innan han vågade lämna sin lärartjänst. Och om man gör lite research så kan man nog se att väldigt många författare faktiskt har andra yrken.
Ja, absolut. Och att det, alltså ibland har du ju tur och kan hitta ett yrke som, ja, men som funkar bra med författandet. Och ibland kan det ju vara att det är för likt. Att du, ja men lärarjobbet kan jag tänka mig att det kan bli för likt för att du typ berättar saker hela dagarna på ett sätt. Men att ja, vissa har det väl för att de vill och vissa har det för att de måste. Men att det är ett fåtal, en handfull skulle jag väl nästan tro, som bara kan skriva hela tiden och inte behöva dra in pengar från någon annan ort.
Ja, jag skulle kunna tänka mig att det perfekta jobbet hade typ varit att jobba på så här oljeplattform. Åka dit i 3 månader om året och dra in liksom 500 000. Det känner man ungefär.
Jag vet inte,
jag tror det.
Vad skulle det vara, hur länge skulle det vara ett halvår då på din
oljeplattform? Nej, men ja, det är för lite för mycket lång tid. Kanske ja, med 3 månader
du
typ.
Du kanske får dödtid där också så du kan sitta och skriva.
Nej, jag tänker mig mest att då jobbar man liksom dygnet runt. Det är typ så här on call, något viktigt. Jag vet inte, kanske ja, men kolla, liksom rätta deras manualer eller något. Nej, jag bara skojar. Nej, men alltså något jobb där man liksom jobbar väldigt intensivt under en period. Och sen kan man liksom skriva resten av året. Det hade passat mig.
Ja, jag hörde om en reklamare som hade gått ner i halvtid och ville jobba varannan vecka. Och alla på kontoret var först såhär, va? Vad menar du? Det kan du inte göra. Och sen funkade det jättebra. Och det, ja, det, fast varannan vecka. Vänta nu måste jag tänka. Jo, jobbade halvtid. Jag tänkte att jag jobbade.
Jobbade 37%.
Ja, matematiker är jag inte.
Nej.
Men ganska bra på annat.
Ja.
Lokalsinn har jag inte, eller?
Alltså, man kan ju inte ha allt, Agnes.
Nej, jag vet.
Du är ju smart.
Tack.
Du och duktig på... Ja, men tack. God jul.
God jul.
Den sista frågan i dagens podd kommer från Oscar och han undrar hur man vet när en text är klar och om vi någonsin har tvingats släppa ifrån oss en text trots att vi har känt att den inte är klar, liksom att vi bara vill fortsätta och redigera i all oändlighet. Vad säger du, Agnes? Brukar du känna så?
Ja, och jag kan känna att jag, om jag inte slutar snart så kommer jag aldrig sluta redigera. Att jag tror att det är lätt att börja redigera bort halva boken om du har otur. Så att då ska du nog släppa det och släppa iväg det. Och jag har ju... Min förra bok skrev jag ju på uppdrag. Och det tyckte jag var jättesvårt att så här, lämna ifrån i utkast. Så att jag vill ju ha mitt manus i fred till jag känner att jag har det på plats. Och nu det jag släppte ifrån mig nu, det är ju inte helt färdigt, tänker jag mig. Men jag kände någonstans att nu är det mättat det jag kan göra med det här just nu. Och att nu är jag feedback. Och det, jag når de punkterna ganska många gånger. Så att först är det ju min sambo som får läsa. Och mitt förra manus, då var det 4 personer som fick läsa. Och så fick jag en ny svung liksom av det. Och jag tror att du kommer aldrig fram till läget när det inte finns ett enda fel eller en imperfekt formulering. Utan du behöver nog bolla det med någon. Och då kan det ju vara värt att skicka, om du inte vill skicka det till ett förlag då, att du bollar det med någon annan. Men att jag Ja, just nu känner jag väl att det går... Jag får hela tiden nya tankar. Så, det här borde jag ju skriva in och det här. Men att de tankarna kan inte komma förrän nu när jag har släppt ifrån mig det, tror jag.
Mm.
Hur är det för dig, Frida?
Ja, men det är lite likadant. För alltså, det är ju, jag tror att alla författare känner så. Att man blir aldrig helt klar. Och kanske är det därför det är bra att det är så himla lång process på slutet ofta med... Ja, men först vänder med förläggare, sen vänder med redaktör och sen vänder med korrekturläsare. Att till slut är man så trött på sitt manus att man behöver bara kräkas när man ser det. Det är kanske tur, för annars hade man kanske bara känt att jag vill fortsätta. Och, alltså, då hade det kanske aldrig gått i tryck. Nej, men det är ju så att jag tror det är helt naturligt att känna så. Däremot så är det ju en himla skillnad på att sitta med sitt... blivande debutmanus och skicka in det till förlag och att vara utgiven och ha en förläggare som man bollar med. För det är ju en himla lyx, kan jag känna, att jag har inte riktigt den pressen på mig, även om naturligtvis mitt manus som jag skickat till min förläggare måste vara i liksom någorlunda bra skick, så känns det ändå tryggt att det är med, alltså det är en del av processen, att hon kommer komma med feedback och sen kommer vi jobba vidare med boken. Den måste inte vara perfekt klar. Det är inte så här att hon måste känna att wow, det här är den bästa boken jag någonsin läst. Lite så måste man ju nästan tänka om man vill bli utgiven, om man är en blivande debutant. Och det är ju lite, alltså det är lite orättvist, fast å andra sidan orättvist, vi har ju också gått igenom det, men det är tufft att sitta i den sitsen. Då förstår jag att man känner att man aldrig blir klar.
Ja, jag kan tycka, jag blir ju stressad av det där som det innebär att vara etablerad författare. Att du bestämmer tidigt, nu ska din bok komma ut i höst och den, ja men lite som du, så här, din bok var ju i princip beställd, får man ju säga. Och du skriver på den och sen att, ja men det var det jag upplevde med den förra, att då var jag tvungen att lämna ifrån mig den när jag inte kände mig bekväm med det. Det är många författare som sitter i det där så här, helvete, min bok går till tryck i slutet av april och jag sitter här och har inte kommit halvvägs med ombearbetningen liksom. Och det tror jag kan skapa en ny stress kring det, att du tvingas släppa ifrån den när du inte känner dig klar också. Men att i slutändan så klarar du nästan alltid deadline. Och i allra, allra värsta fall så flyttas ju bara boken fram trots att katalogen är tryckt. Så att det... Ja, om man ska liksom ge tips till Oscar som outgiven, då är det väl att våga släppa den. Kanske till en kompis eller till någon typ av lektör som du vill anlita eller känner och så här, som kan ge dig feedback. Och sen bara bestäm, jag sätter punkt här i december. Sen får det vara.
Ja. Och sen tror jag det är en jättebra idé också att våga, alltså att lägga den åt sidan i några veckor. Absolut få feedback från någon annan, som Agnes sa. Absolut att få någon annan som läser. För ofta kan man ju få någon liten grej, alltså det kan vara en pytteliten grej. Att, till exempel fick jag feedback nu på mitt manus att många kapitel slutar lite sorgset. Skulle du kunna vända det? Göra liksom att det blir lite mer aktivt, att karaktärerna gör något lite mer. Ja, men istället för att bara bli liksom nedslagna av det som händer, att de liksom försöker vända den där känslan till att jag ska fixa det här problemet eller jag ska göra något åt det här. Och det var jättebra feedback som då var relativt enkelt att fixa och som bara ändrade stämningen väldigt mycket i min nya bok i Polarnatt. Och det är ju, alltså det är, man kan få någon liten kommentar som kan göra jättestor skillnad. Så dels det, och dels att lägga boken åt sidan, som jag sa, och vila ett par veckor och sen titta på den igen. För oftast kan man ju läsa boken med nya ögon då. Mm.
Och också om du är etablerad författare så kan du få feedback som kräver en ganska stor ombearbetning. Som jag träffade till exempel en författare härom veckan som hade fått feedbacken att stryka sin huvudperson.
Oj, vad jobbigt. Och fy, vad jobbigt.
Och får du den feedbacken och har suttit och liksom petat på detaljnivå och tänkt så här, hur ska den här meningen sluta? Och sen bara, nej, jag måste ta bort hela huvudpersonen. Sen kan ju det säkert finnas ett... Det kan ju vara så att så här, du har skalat av huvudpersonen så mycket och gett alla bikaraktärer de intressanta bitarna, och tar du bort huvudpersonen så blir det en mycket bättre bok. Men då är det ju skönt att veta det innan du har lagt 2 år på att skriva boken.
Åh gud, vad jobbigt. Och då, alltså, då hade jag fått panik om någon hade sagt det till mig. Fy, vad hemskt.
Tur att det inte var du då, Frida.
Ja, verkligen tur. Gud vad läskigt. Ja, det har varit en lite speciell podd idag och både jag och Agnes är ganska trötta. Vi har haft en lång dag, men vi är glada att vara tillsammans. Ja. Det är jättekul att vi sitter här i Stockholm och spelar in real life. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Jag hoppas att ni får en jättegod jul, en skön ledighet. Så återkommer vi självklart med ett nytt avsnitt om en vecka.
Ja, det gör vi, och då är ju nyår för dörren. Och glöm inte att vi finns på sociala medier, på Instagram och på Facebook. Och skicka gärna fler frågor, vi försöker ta upp dem så fort vi bara kan. Jättekul att ha träffat dig, Frida, på riktigt. Du är dig lik. Och ja, ni kan mejla oss också, författarpodd@gmail.com. Och vi ses igen och hörs kanske framförallt om en vecka.
Ja, det gör vi. Ha det så bra tills dess.
Hej, hej.
Hej då.